Kapitel 14. Nyheter i en tygsäck. Sidan 224. Morgonen efter att Matt lovat att han skulle hjälpa Teslin om han kunde, och Jolene och denna Edesina som han fortfarande inte ens hade sett, förkunnade Tylin att hon skulle åka från staden. Sarroth ska visa mig hur mycket av Altara jag styr över nu, duan min, sa hon. Hennes slidkniv satt inborrad i den snidande sängstolpen och de låg fortfarande på de skrynkliga linnelakanen bland bolster och tilltrasslade täcken. Han hade ingenting annat på sig än sidensjalen som täckte ärret om hans hals, och hon var klädd i bara skinnet. Ett utsökt fint skinn dessutom, det lenaste han rört vid. Hon lät förstrött en grönlackad nagel glida längs de andra ärren på hans kropp. Han hade lyckats samla på sig en hel del på olika sätt, även om han alltid försökt slippa. Hans skinn skulle inte inbringa något högt pris på en auktion, så mycket var säkert, men ärren fascinerade henne. Det var egentligen inte hennes idé. Truon tror att det kan hjälpa mig om jag ser det med egna ögon istället för bara på en karta. Och allt flickan föreslår, det gör Sarroth. Och hon vill att det sker omedelbart. Vi åker med Toraken för att det ska gå fortare. Upp till 200 mil på en dag tydligen. Åh, se inte så illamående ut, kultingen. Jag tänker inte tvinga dig att krypa upp på en sån där bäst. Märt drog en lättad suck. Det som gjort honom upprakt hade inte varit tanken på att flyga. Han trodde faktiskt att han skulle kunna tycka det var riktigt roligt. Men om han var borta från Ibordar någon längre tid visste endast ljuset om inte Teslin eller Jolene eller denna Edesina skulle bli så otåliga att de gjorde någonting dumt. För att inte tala om vilka galenskaper Beslan skulle kunna hitta på. Beslan oroade honom nästan lika mycket som kvinnorna. Tylin, uppspelt vid tanken på att få flyga på ett av de shonshanska vidundren, var mer örnlik än någonsin. Jag kommer att vara borta i lite mer än en vecka, min söte vän. Den gröna nageln följde det fotslånga, rynkiga ärret som löpte snett över hans bröstkorg. Ska jag binda dig i sängen så att jag vet att du är säkert förvar tills jag kommer tillbaka? Det krävde viss möda att återgälda hennes odygdiga leende med hans mest vinnande flin. Han var ganska övertygad om att hon skämtade, men inte helt. Idag valde hon bara ut röda kläder åt honom, så röda att det skar i ögonen. Helt röda, bortsett från blommorna som var broderade på rocken och manteln, och så hans svarta hatt och sjal. Den vita spetskragen och manschetterna fick bara det röda att se ännu rödare ut. Trots det drog han snabbt på sig plaggen, ivrig att lämna hennes rum. Med Tylin var det klokast att inte vara för säker på någonting. Det kunde också hända att hon inte skämtade. Tylin hade tydligen inte överdrivit Sarroths otålighet. Efter lite mer än 2 timmar, om man gick efter det juvelbesatta cylinderur som fanns i Tylins salong, en gåva från Sarroth, eskorterade han drottningen till hamnen. Nå, i själva verket red Tylin och Sarroth i täten för det 20-tal medlemmar av det sanna blodet som skulle följa med dem, och deras respektive sojourner. Män och kvinnor som böjde sina halvt rakade huvuden inför det sanna blodet och tittade föraktfullt på alla andra, medan han kom efter på pricken. En altarisk drottnings sötnos kunde inte rida tillsammans med det sanna blodet, där ju även Tylin själv räknades in numera. Själv nådde han inte upp bland dem som var trotjänare av börd. Det sanna blodet och de flesta sojourerna red på ståtliga djur, smäckra ston med stolt krökta halsar och utsökt gång, vallackar med breda bringor, heta ögon och starka mankar. Hans tur tycktes inte ha någon verkan när det gällde hästkapplöpningar, men han skulle ändå ha satsat på pricken mot vilken som helst av dem. Den bruna vallacken med sin trubbiga mule var inte särskilt elegant, Men Matt var säker på att han skulle kunna springa ifrån vilken som helst av alla dessa granna hästar på en kortare sträcka och lägga dem allihop långt bakom sig på en längre. Efter att ha stått i stallet så länge ville pricken skutta omkring om han nu inte fick springa. Och det krävde Matts hela skicklighet. Eller snarare all den skicklighet han hade ärvt genom alla sina minnen från andra män att hålla vallaken lugn. Innan de kommit halvvägs till hamnen värkte det emellertid i hans ben ända upp till höften. Om han skulle lämna Ibordar snart måste det ske havsvägen eller med Lukas kringresande sällskap. Han hade en idé om hur han skulle kunna få mannen att ge sig av före våren om det skulle behövas. En farlig idé kanske. Men han kunde inte se att han hade mycket till val. Det enda alternativ som fanns kvar var ännu mer riskabelt. Han red inte ensam. Mer än 50 män och kvinnor, lyckligtvis med tjocka yllekappor över sina sedvanliga tunna skrudar, marscherade bakom honom i dubbla rader. Några av dem ledde packhästar lastade med korgar fulla av delikatesser. Det sanna blodet klarade sig inte utan sina tjänare. Faktum var att de verkade anse det som något av en prövning att ge sig ut med så här få. Jakovalerna lyfte sällan blicken från gatans stenläggning och deras ansikten var ödmjukheten själv. Han hade en gång sett en Jakoval som skickats för att få prygel. En blond man i ungefär hans egen ålder. Karn hade rusat iväg för att hämta sitt eget pinoverktyg. Han hade inte ens försökt fördröja straffet eller gömma sig, än mindre slippa remmen. Mert kunde inte förstå den sortens människor. Framför honom red sex Saldamer i korta delade kjolar som blottade vristerna. Mycket fina vrister dessutom på ett par av dem. Men kvinnorna satt så stolt i sadeln som om de också hade tillhört det sanna blodet. Hettorna till deras blixtprydda mantlar hängde ned på ryggen och de lät de kalla vindpustarna lyfta mantelfollarna som om kylan inte förmådde nå dem, eller som om den inte vågade. Två av dem ledde varsin Jamen bredvid sig. Mert iakttog förstulet kvinnorna. En av damerna, en kort kvinna med ljusa blå ögon, var förbunden via den silverna Adamen med samma olivhyade Saldame som han hade sett tillsammans med Teslin på stallgården. Den mörkhåriga damenen lystrade till namnet Pura och hennes hy hade Aesedenas tidlösa släthet. Han hade inte riktigt trott Teslin när hon sa att den här kvinnan blivit en riktig Damen. Men så såg han den gråsprängda Saldamen böja sig ner ur sadeln för att säga någonting till kvinnan som en gång varit Rima Galfrey. Och vad det än var Saldamen mumlade så svarade Pura med att skratta och förtjust klappa i händerna. Matt rös. Hon skulle säkert ropa efter hjälp om han försökte ta bort den fördömda Adamen från hennes hals. Ljus, vad tänkte han på? Det var illa nog att ha tre Aesedir som förväntade sig att han skulle fiska upp dem ur grytan. Bränna honom. Det verkade inte som om han kunde vända sig om utan att någonting sånt hände. Det var illa nog utan att han skulle behöva tänka på att få med sig fler ut ur Ibordar. Ibordar var en stor hamnstad och dess hamn var kanske den största i den kända delen av världen. Pirarna sträckte sig som långa grå stenfingrar ut från kajen som löpte längs hela staden. Nästan alla tilläggsplatser var upptagna av shonshanska fartyg av alla upptänkliga storlekar. Besättningarna klängde upp i riggen och hurrade när Sharroth passerade. Ett dån av röster som ropade hennes namn. Även på andra skepp ropade och vinkade männen. Men de verkade inte riktigt säkra på vem eller vad det var de hurrade för. De trodde säkert att de förväntades jubla. När vinden som blåste över hamnen sträckte ut dessa fartygsflaggor kunde man se Ilians gyllene bin, Tears månskäror och Mains gyllene hök. Tydligen hade Rand inte utfärdat någon befallning om att köpmännen där skulle sluta bedriva handel med hamnar som var i Shonshans händer. Eller så gick de bakom hans rygg. Det blixtrade av färger för Märts syn och han skakade på huvudet för att bli av med dem. De flesta köpmän skulle göra affärer med sin mors mördare om de kunde tjäna på det. Vid den sydligaste piren låg det inga skepp och tjonsjanska officerare med tunna plymer på de lackerade hjälmarna stod och väntade på att få hjälpa Sarroth och Tylin ned i en av de stora roddbåtar som väntade där med 8 roddare i varje. Fast först gav Tylin Matt en sista kyss och slet nästan håret av honom när hon drog ner hans huvud till sitt. Sen nöp hon honom i baken, som om det inte varit någon annan där. Sarroth såg otålig ut tills Tylin var på plats i den långa båten, och faktum var att tjonsjanskan ändå inte verkade nöjd. Hon gestikulerade med fingrarna åt Alwyn, hennes sojin, så att kvinnan hela tiden fick krångla sig fram över bänkarna för att hämta än det ena än det andra. Resten av det sanna blodet hälsades med djupa bugningar av officerarna, men fick själva klättra ner för lejderna hjälpt av sina sojiner. Chaldamerna hjälpte damerna ned i båtarna och ingen alls hjälpte de vitklädda att få ombord klövjekorgarna och sig själva. Det dröjde inte länge förrän båtarna var på väg över hamnen mot platsen söder om Rahad, där Shonshen höll sina räkenar och torräkenar. Som stora vattenspindlar med sina långa åror kilade de fram mellan flottan av ankrade Shonshen-skepp och de tjogtals erövrade havsfolksskepp som fanns i hamnen. Största delen av de senare hade riggats om med tjonsjanska segel och fått tjonsjansk besättning. Bortsett från vindfinnerskorna, som han försökte låta bli att tänka på, och kanske några som hade blivit sålda, så befann sig alla de överlevande Athanmir i Rahad tillsammans med de andra Dakovalerna, i färd med att rensa de igenslammade kanalerna. Och det fanns ingenting han kunde göra åt den saken. Han var inte skyldig dem någonting. Han hade redan mer än han klarade av, och det fanns ingenting han kunde göra. Så var det inte mer med den saken. Han ville rida därifrån med en gång och lämna havsfolksfartygen bakom sig. Ingen på piren brydde sig det minsta om honom. Officerarna hade gått därifrån så snart roddbåtarna la ut. Någon, han visste inte vem, hade tagit hand om packhästarna. Sjömännen klättrade ner från masterna och återgick till sina sysslor. Och godslastarskroets medlemmar började återköra sina låga, tunga skottkärror fullastade med balar och lårar och tunnor. Men om han gav sig av för snart skulle kanske Tylin tro att han tänkte rida hela vägen ut ur staden och kunde få för sig att skicka någon efter honom. Så där satt han på pricken längst ut på piren och vinkade som en riktig praktidiot tills hon var så långt borta att hon inte skulle kunna se honom utan kikare. Trots den bultande värken i benet red han sakta tillbaka längs nästan hela kajen. Han undvek att titta på hamnen igen. Sobert klädda grosshandlare stod och såg på medan deras varor lastades eller lossades. Ibland smög de en börs i handen på en man eller kvinna i grön skinnväst för att deras gods skulle hanteras varligare eller med större hast, även om det knappt verkade möjligt att skråfolket kunde röra sig snabbare. Sydlänningar verkade alltid småspringa, såvida inte solen stod högst upp på himlen och man kunde steka en anka i hettan. Och med denna grå himmel och en snål vind från havet spelade det ingen roll var solen stod. När han kommit så långt att det var dags att vika av mot Mol Hara hade han hunnit räkna till mer än 20 chaldamer som patrullerade kajen med sina damerner. Nosade på båtar som kom från nysankrade skepp som inte var tjonsjanska. Gick ombord på alla fartyg som lagt till vid piren eller för den delen var redo att kasta loss. Han hade varit ganska säker på att de skulle vara där. Det fick bli Valan Luka. Det enda alternativ som återstod var helt enkelt för våghalsigt och kunde bara komma på fråga i yttersta nödfall. Att åka med Luka var också riskabelt, men det var det enda riktiga val han hade kvar. När han kom tillbaka till Terrasin-palatset steg han ur sadeln med en grimas och drog fram käppen som suttit instucken innanför sadeljorden. Han lät en stallknäck ta hand om hästen och linkade in med ett vänsterben som nätt och jämnt bar för hans vikt. Ett långt hett bad skulle kanske kunna lindra smärtan en aning. Då skulle han kanske kunna tänka också. Luca måste överraskas. Men innan det var dags fanns det en rad andra små problem som måste övervinnas. Ah, där är du ju, sa Noel som plötsligt dök upp framför honom. Mert hade bara skymtat den gamle som hastigast sedan han skaffat honom en säng. Men han såg utvilad ut i sin nyborstade grå rock. Särskilt med tanke på att han varje dag försvann ut i staden och inte kom tillbaka till palatset förrän till natten. Han rättade till spetsmanschetterna och log så att luckan mellan hans framtänder syntes. Ni planerar någonting först, Mert. Och jag skulle vilja ställa mina tjänster till förfogande. Jag planerar att sluta tynga på mitt onda ben, sa Mert så nonchalant han kunde. Noel verkade ganska harmlös. Enligt Harnan berättade han historier innan läggdags. Historier som Harnan och de andra rödarmarna verkade svälja med hull och hår. Till och med den om en plats vid namn Shibuya som skulle ligga bortom Eilöknen. En plats där kvinnor som kunde leda kraften hade tatuerade ansikten. Där mer än 300 olika brott var belagda med dödsstraff och där det bodde jättar under bergen. Män som var större än ogier och hade ansiktet på magen. Noel påstod att han själv hade varit där. Ingen som påstod någonting sånt kunde vara annat än harmlös. Å andra sidan, den enda gång Mert sett honom hantera de långa dolkarna som han bar under rocken hade han sett allt annat än harmlös ut. Det fanns ett sätt att vidröra ett vapen som vittnade om att man var van vid att använda det. Om jag får för mig att planera någonting annat ska jag ha dig i åtanke. Fortfarande leende knackade sig Noel på sidan av den stora näsan med ett knotigt finger. Ni litar inte på mig än, det är förståeligt. Fast om jag velat er illa skulle jag bara ha behövt stå och titta på den där kvällen i gränden. Ni har en särskild blick i ögonen. Jag har sett stora män smida planer och skurkar svarta som själva domesvalget också. De får en särskild blick, män som smider planer som de inte vill avslöja. Mina ögon är bara trötta, skrattade Mert och lutade sig mot staven. Stora män som smed planer. Gamlingen hade väl sett dem hos jättarna i Shibuya. Jag är dig sannligen tacksam för vad du gjorde i gränden, det ska du veta. Om det är någonting mer jag kan göra för dig är det bara att fråga. Men just nu tänker jag se till att få mig ett varmt bad. Mert började linka förbi, men Noel tog honom i armen. Denna Golam, dricker den blod? Frågade han. Ljus, han önskade att han inte nämnt varelsens namn för gubben. Han önskade att Pidgeot aldrig hade berättat vad en Golam var. Varför undrar du? En Golam levde på blod. Det var det enda de åt. Igår kväll hittades en till som hade fått halsen uppsliten. Men det fanns knappt något blod varken på honom eller i sängen. Nämnde jag att han befann sig i ett värdshus i närheten av Mordinerporten. Om den där varelsen verkligen lämnade staden förut så är den tillbaka nu. Han tittade förbi Mert och gjorde en djup, elegant bugning för någon som stod bakom honom. Om ni ångrar er så är jag alltid redo, sa han med lägre röst när han rätade på sig igen. Mert tittade över axeln när den gamle skyndade iväg. Vid en av de förgyllda golvlamporna stod Tuon och betraktade honom genom slöjan. Tittade på honom i varje fall. Eller bara sneglade i förbifarten. Som vanligt vände hon bort blicken så snart han såg på henne och gled därifrån med svagt frasande från den väckade kjolen. Hon hade ingen av sina följeslagare med sig idag. Mert rös för andra gången denna dag. Det var synd att flickan inte hade följt med Sarroth och Tylin. Om man fått en limpa skulle man väl inte klaga på att det saknades några smulor. Men Aes Sedir och Seanchan, golamer som förföljde honom, Gamla gubbar som stack näsan i blöt och magra flickor som stirrade på honom skulle räcka för att göra vem som helst nervös. Han kanske inte borde öda någon tid på att bada bort värken i benet. Det kändes bättre så snart han hade skickat iväg Lopin för att hämta resten av hans egna kläder från skåpet med Bärslands gamla leksaker och sent Narin för att leta upp Julian. Det gjorde fortfarande gräsligt ont i benet och det ville vika sig när han stödde på det. Men om han nu inte skulle öda bort tiden var det lika gott att han satte fart. Han ville vara borta från Ibordar innan Tylin kom tillbaka. Och det betydde att han hade 10 dagar på sig. Han fick räkna med mindre för att vara på den säkra sidan. När tjuvjägaren stack in huvudet innanför sovrumsdörren stod Matt och betraktade sig själv i Tylins stora golvspegel. De röda plaggen låg undanstoppade i klädskåpet tillsammans med resten av grannlåten hon hade gett honom. Kanske Tylins nästa sötnos skulle kunna få användning för dem. Rocken han tagit på sig var den enklaste han ägde. Sydd i fint blått ylletyg utan en enda tråd broderad på. En rock som man kunde bära med stolthet utan att alla glodde på en. En anständig rock. Kanske lite spets, smuttrade han och fingrade på skjortkragen. Bara lite. I närmare eftertanke var det en väldigt anspråkslös rock. Nästan tråkig. Jag vet ingenting om spets, sa Julian. Var det därför du skickade efter mig? Nej, självklart inte. Vad flinar du åt? Karn inte bara flinade. Han grinade så att ansiktet nästan gick av på mitten. Jag är glad bara. Sarroth är borta och jag är glad. Om det inte är dina spetsar du vill fråga om, vad är det då? Blod och förbannad aska. Kvinnan som han var intresserad av måste vara någon av Sarroths dakovaler. En som hade fått stanna kvar. Annars hade tjuvjägaren sannoliken ingen anledning att bry sig om huruvida hon var borta eller ej. Och Karn ville åt storförstinnans egendom. Fast egentligen var det kanske inte så farligt jämfört med att stjäla ett par daimoner. Mert haltade bort till Julian, la armen om hans axlar och ledde honom ut i salongen. Jag behöver en daimonklänning till en kvinna i ungefär den här storleken, sa han och måttade med handen i axelhöjd och slank. Sen log han sitt allra öppnaste leende, men Julians eget hade svalnat betänkligt. Dessutom behöver jag 3 Shaldame-klänningar och 1 är dame. Det slog mig att den som bäst vet hur man ska stjäla någonting utan att bli fast måste vara en tjuvjägare. Jag är en tjuvjägare, morrade Tyrenien och skakade av sig Märts arm. Inte en tjuv. Märt lät sitt eget leende gå upp i rök. Julian, du vet att det enda sättet att föra de där systrarna ut ur staden är om vakterna tror att de fortfarande är daimoner. Teslin och Edesina har redan det de behöver ha på sig. Men vi måste förklä Jolene. Sarroth kommer tillbaka om 10 dagar, Julian. Är vi inte härifrån vid det laget lär din sötnos med allra största sannolikhet fortfarande vara hennes egendom när vi ger oss av. Han kunde inte låta bli att rysa vid tanken på att ingen av dem skulle ge sig av överhuvudtaget om de inte var därifrån vid det laget. Ljus i den här staden kunde man huttra ihjäl utan att ens behöva gå utomhus. Julian körde nävarna i fickorna på den mörka tyrenska rocken och blängde på Mert. Eller snarare blängde rakt igenom honom på någonting som tjuvjägaren inte alls var förtjust i. Slutligen gjorde han en grimas och muttrade. Det blir inte lätt. Dagarna som följde var allt annat än lätta. Tjänstekvinnorna skrattade och hopade sig när de såg hans nya kläder. Hans gamla kläder, det vill säga. De flinade och slog vad om hur snabbt han skulle byta tillbaka när Tylin återvände. De flesta verkade tro att han skulle rusa genom korridorerna och slita av sig vad han nu hade på sig så fort han hörde att hon var på väg. Men han struntade i dem. Utom det där om Tylins återkomst. Första gången en av tjänstekvinnorna nämnde det var han nära att hoppa ur stövlarna eftersom han trodde att hon av någon anledning faktiskt hade kommit tillbaka. Många av kvinnorna och nästan alla männen tolkade hans byte av kläder som att han tänkte ge sig av, ta till flykten, som de ogillande kallade det, och de gjorde vad de kunde för att sätta käppar i hjulet för honom. För dem var han salvan som lindrade Tylins tandvärk, och de ville inte att hon skulle komma tillbaka och bita dem för att de låtit den gå förlorad. Om han inte hade sett till att Nerim eller Lopin alltid funnits på plats i Tylins svit för att bevaka hans tillhörigheter, skulle kläderna snart ha försvunnit igen. Och det var bara Värnin och rödarmarna som hindrade att pricken försvann från stallet. Match försökte understödja denna uppfattning. När han gav sig av och två daemoner samtidigt försvann skulle folk säkert lägga ihop ett och två. Men i och med att Tylin inte var i staden och hans avsikt att fly var uppenbar innan hon kom tillbaka skulle inte hon riskera att få skulden. Varje dag, till och med när det regnade, red han runt i cirklar på stallgården med pricken. Varje dag en längre stund, som om han försökte bygga upp sin uthållighet. Vilket han också gjorde, insåg han efter ett tag. Benet och höften gjorde fortfarande fruktansvärt ont, men han började tro att han skulle klara så pass mycket som 10 mils steg innan han måste sitta av. I varje fall 8. När det inte regnade var Saldamerna ofta ute och motionerade sina daemoner under hans ridövningar. De shonshanska kvinnorna var medvetna om att han inte var Tylins egendom, men å andra sidan hörde han några av dem kalla honom för hennes leksak. Tylins leksak, sa de, som om det var så han hette. Han var inte så viktig att de gjorde sig omaket att ta reda på om han hade något annat namn. För de var en person antingen Dacoval eller ej, och det här mittemellanförhållandet roade dem storligen. Han red till ljudet av Saldamers skratt och försökte intala sig att det bara var bra. Ju fler som kunde vittna om att han förberedde sig för flykt innan Tylin kom hem, desto bättre för henne. Det var bara inte särskilt trevligt för honom. Då och då såg han H.D. ansikten bland daemerna ute på gården. 3 stycken förutom Tashlin. Men han hade inte den bittersta aning om hur Edesina såg ut. Hon kunde vara den korta bleka kvinnan som påminde honom om Moraine. Eller den långa med hår som skiftade i silvergrått och gyllengult. Eller den slanka svarthåriga. Där de skred fram bredvid varsin Saldame såg de alla 3 ut som om de var ute och promenerade på egen hand. Om det bara inte varit för den glänsande metallkragen runt halsen och kopplet som förband dem med Saldamens handled. Tashlin själv såg allt bistrare ut för varje gång han såg henne, med blicken fixerad rakt fram. Varje gång tycktes beslutsamheten i hennes min ha blivit större, tillsammans med någonting annat, någonting som kunde vara panik. Han började oroa sig för henne, för att hon skulle bli för otålig. Han ville lugna Tashlin. Han behövde inte sina gamla minnen för att begripa att beslutsamhet och panik i kombination kunde leda en människa rakt i döden. Men minnena bekräftade vad han redan insåg. Han ville lugna henne men vågade inte gå i närheten av burarna på vinden igen. När han vände sig om hände det fortfarande alldeles för ofta att Tuon stod där, tittade på honom eller kastade blickar eller vad det nu var hon höll på med. Det var inte riktigt så ofta att han skulle börja tro att hon följde efter honom. Varför skulle hon göra det? Bara för ofta för att det skulle vara behagligt. Ibland var hennes Sojin Selusia med, då och då även Anath. Men efter ett tag tycktes den underliga långa kvinnan försvinna från palatset, eller åtminstone från dess korridorer. Hon hade dragit sig tillbaka, hörde han, vad nu det skulle betyda, och han önskade bara att hon hade tagit Tuon med sig. Han betvivlade att flickan skulle tro på att han gick med godsaker till någon vindfinnerska mer än en gång. Hon ville kanske fortfarande köpa honom. Om så var fallet kunde han fortfarande inte begripa varför. Han hade aldrig kunnat förstå vad det var som gjorde män tilldragande för kvinnor. De kunde bli alldeles till sig över den mest alldagliga kar. Men han visste att han själv inte var någon skönhet, vad en Tailin påstod. Kvinnor ljög för att få en man i säng, och när de väl hade honom där ljög de än värre. Hur som helst var Truon bara ett mindre irritationsmoment, en surrande fluga, inte mer. Det behövdes mer än pladdrande kvinnor och stirrande flickor för att han skulle börja svettas. Däremot lyckades Tailin med det, trots sin frånvaro. Om hon kom tillbaka och fann honom i färd med att ge sig av, skulle hon kanske sälja honom ändå. Hon var trots allt själv en stor furstinna nu, och han var säker på att det inte skulle dröja länge förrän hon klippte håret i en kam som en riktig medlem av Shaunsens högsta blod. Och vem visste vad hon kunde få för sig att göra då? Tailin fick honom att svettas en smula. Men sen fanns det tillräckligt mycket annat för att han skulle bli genomblöt. Från Noel fick han nya rapporter om Golamens framfart och ibland även från Fom. Varje kväll skedde ett nytt mord, men det verkade bara vara de två och Mert som kopplade ihop dåden med varandra. Mert höll sig så mycket som möjligt till öppna platser med folk omkring sig när det gick. Han slutade sova i Tailins säng och tillbringade aldrig två nätter på samma plats. Om det sedan innebar att han fick tillbringa en och annan natt på ett höloft, så hade han ju faktiskt sovit på sådana förut. Även om han inte kunde påminna sig om att stråna brukade stickas så mycket genom kläderna. Likväl var det bättre att bli stucken av hö än att få halsen uppsliten. Så snart Mert bestämde sig för att befria Tesslin hade han sökt upp Thom. Han hade funnit den gamle lekaren i köket där han satt och småpratade med kockarna över en honungsglaserad kyckling. Thom kom lika bra överens med kockar som med bönder och köpmän och ädlingar. Han hade ett sätt att ta folk. Thom, Marilyn. Ett sätt att få höra allas skvaller och passa ihop det han hörde till en hel bild. Han kunde titta på saker från sidan och se saker som andra missade. Så snart Thom var klar med sin kyckling hade han kommit på det enda möjliga sättet att få Eishedena förbi vakterna. Alltihop hade nästan verkat enkelt just då. En liten stund, men andra hinder uppenbarade sig. Julian hade samma förmåga att se på saker och ting ur en skev vinkel. Kanske någonting han tillägnat sig under alla sina år som tjuvjägare. Och på kvällarna träffade Mert ibland honom och Thom i det lilla rum som de båda männen delade i tjänarnas bostadsdel för att försöka planera hur man skulle övervinna dessa hinder. Det var dessa hinder som fick Mert att svettas på allvar. På det första av dessa möten, kvällen efter att Tailin gett sig av, kom Beslan instormande i rummet. Han ville träffa Thom, påstod han. Olyckligt nog hade han stått och lyssnat utanför dörren först och hört för mycket för att det skulle gå att lura i honom någon undanflykt. Än mer olyckligt var att han ville delta i deras plan. Han talade till och med om för dem precis hur det skulle göras. Ett upplopp, sa han där han satt på den trebenta pallen mellan de båda smala sängarna. En kommod utan spegel, men med en naggad vit kanna och tvättfat var nog för att göra rummet belamrat. Julian satt i skjortärmarna på kanten till sin säng med outgrundligt ansiktsuttryck. Och på den andra låg Thom utsträckt och granskade sina knogar med rynkade ögonbryn. Vilket innebar att Mert fick stå lutad mot dörren så att ingen annan skulle komma inrusande. Han visste inte om han skulle skratta eller gråta. Det var uppenbart att Thom hade känt till dessa vansinnesplaner ända från början. Detta var vad han hade försökt svalka ner. Folket kommer att resa sig när jag ger order, fortsatte Beslan. Jag och mina vänner har pratat med män i hela staden. De är redo att kämpa. Mert suckade och stödde sig mer på det friska benet. Han misstänkte att det som skulle hända när Beslan gav order var att Beslan och hans vänner skulle resa sig ensamma. De flesta pratade hellre om att kämpa än att verkligen göra det, särskilt om det gäller att strida mot soldater. Beslan, i lekarnas sagor blir arméer besegrade av stalldrängar med högafflar och bagare med gatstenar som vill vara fria. Thom fnö så ljudligt att det darrade i de långa vita mustascherna. Men Matt tog ingen notis om honom. I verkliga livet blir stalldrängarna och bagarna dödade. Jag känner igen en god soldat när jag ser honom. Och Shunshen är mycket goda soldater. Om vi befriar Damerna tillsammans med Aishidena kommer de att kämpa på vår sida, envisade Speslan. Det måste finnas minst 200 Damerner uppe på vinden, Beslan. De flesta av dem är från Shunshen. Befriar du dem kommer de förmodligen varenda en av dem att sätta av för att leta upp en Saldaim. Ljus, vi skulle inte ens kunna lita på alla de som inte är från Shunshen. Mert höjde handen för att föregripa Beslans protest. Vi har inget sätt att ta reda på vilka vi skulle kunna lita på och inte tid att försöka heller. Och om vi kunde det skulle vi få döda resten. Jag är inte beredd att döda en kvinna vars enda brott är att hon sitter i koppel. Är du? Beslan tittade bort, men hans ansikte var fixerat i en beslutsam min. Han tänkte inte ge upp. Oavsett om vi befriar några Damerner eller ej, fortsatte Mert, så kommer Shunshen att förvandla Ibordar till ett slakthus om folket reser sig. De slår ner alla uppror med hård hand, Beslan. Mycket hård. Vi skulle kunna döda varenda Damen uppe på vinden. De skulle bara hämta in fler. Vad din mor skulle finna när hon kom hem vore ruiner innanför murarna och ditt huvud spetsat på en påle utanför, där det snart skulle få sällskap av hennes. Du tror väl ändå inte att de skulle tro på att hon inte visste vad hennes egen son planerade? Ljus, gjorde hon det? Kvinnan hade tillräckligt mycket mod för att våga genomföra en sån plan. Däremot trodde han inte att hon var tillräckligt dum, men... Hon säger att vi är möss, sa Beslan bittert. När varghunden går förbi ligger musen tyst och stilla, eller blir uppäten, citerade han. Jag tycker inte om att vara en mus, Mert. Mert andades lite lättare. Hellre en levande mus än en död, Beslan. Vilket kanske inte var det mest diplomatiska sättet att uttrycka saken. Beslan gjorde en sur grimas, men inte desto mindre sant. Han uppmuntrade Beslan att delta i mötena, om så bara för att hålla honom under uppsikt. Men Beslan kom sällan dit och det föll på Thoms lott att försöka svalka av prinsens heta känslor när han så kunde. Det enda löfte han lyckades locka ur Beslan var att vänta med upproret tills resten av dem hade varit borta i en månad, så att de hann komma undan. Det var i varje fall någonting bestämt och med en föga tillfredsställande. Alla andra planer verkade ta två steg och sen slå i en stenmur. Eller ramla över en snubbeltråd. Julians käresta hade honom i ett fast grepp. För hennes skull kunde han tydligen tänka sig att byta ut sin tyrenska mundering mot grönvitt tjänarlivré. Eller avstå från sömn för att tillbringa två nätter med att sopa golvet inte långt från trappan upp till vinden där Damernas burar fanns. Ingen brydde sig om en tjänare med en sopkvast, inte ens andra tjänare. I Terrasin-palatset fanns det så många tjänare att alla inte kunde känna varandra. Och om de såg en livreklädd man med en kvast utgick de från att han skulle vara där. Julian ägnade även två hela dagar åt att sopa och kunde slutligen rapportera att Saldamerna inspekterade burarna tidigt på morgonen och strax efter att det blivit mörkt och kunde komma dit när som helst däremellan. Men att Damerna fick vara för sig själva på natten. Jag hörde en Saldam säga att hon var glad att hon inte behövde vara ute i något läger där... Julian, som låg utsträckt på sin madrass, gäspade stort bakom handen. Thom satt på kanten till sin säng, vilket innebar att pallen var kvar åt Mert. Det var bättre än att stå, om också inte mycket. De flesta låg och sov så här dags. Där hon skulle vara tvungen att stå vakt vissa nätter, fortsatte tjuvjägaren när han kunde tala igen. Så att hon tyckte om att kunna låta Jamierna sova hela natten också, så att de var pigga när morgonen kom. Så det måste ske på natten, mumlade Tom och fingrade på sin långa vita mustasch. Han behövde knappast tillägga att allting som rörde sig på natten drog till sig uppmärksamhet. Shorshen patrullerade gatorna även nattetid, vilket stadsgardet aldrig hade gjort. Gardet hade dessutom varit mottagligt för mutor tills Shorshen hade upplöst det. Nu kunde det mycket väl vara dödsgardet man stötte på nattetid. Och den som försökte muta dem skulle förmodligen inte överleva till sin egen rättegång. Har du hittat någon Adjayman, Julian? Frågade Mert. Eller klänningarna? Klänningar kan inte vara lika svårt som en Adjayman. Julian gäspade bakom handen igen. Jag hittar dem när jag hittar dem. Det är ingenting de låter ligga och skräpa precis. Tom upptäckte att det skulle vara omöjligt att bara promenera ut med Jamierna genom stadsporten. Eller snarare, vilket han villigt erkände, Richelle hade upptäckt det. Tydligen hade en av de högt uppsatta officerarna som tagit in på vandrande kvinnan en sångröst som hon fann högst underhållande. Medlemmar av det sanna blodet kan ta med sig Jamierna ut utan att någon ifrågasätter det, sa Tom vid deras nästa möte. Den här gången satt både han och Julian på sina sängar. Mert började hata den där pallen. Eller i varje fall några stycken. En Chaldane däremot måste ha en order med namnteckning och sigill från någon av det sanna blodet. En officer med minst kaptens grad eller en Der Chaldane. Vakterna vid portarna och i hamnen har listor över alla godkända sigill. Så jag kan inte bara göra ett sigill vilket som helst och hoppas på att det ska gå igenom. Jag behöver en kopia av rätt sorts order med rätt sorts sigill. Och då återstår ändå frågan om vilka som blir våra tre Chaldamer. Richelle kanske kan vara en, föreslog Mert. Hon visste inte vad de höll på med och det skulle innebära en risk att berätta det för henne. Tom hade frågat henne om allt möjligt, som om han försökte lära sig mer om livet under Shonshan. Och hon hade i sin tur gladligen frågat sin shonshanske vän. Men frågan var hur glad hon skulle vara över att riskera att få sitt vackra huvud spetsat på en påle. Och säga nej var inte det värsta hon kunde göra. Och hur är det med din käresta, Julian? Han hade en idé om vem den tredje skulle bli. Han hade bett Julian leta upp en Chaldame-klänning som passade Chertel Ernan, trots att det inte hade yppat sig något tillfälle att lägga fram saken för henne ännu. Han hade bara varit på vandrande kvinnan en gång sen gången då Jolene kom inpromenerande i köket för att se till att hon förstod att han gjorde allt han förmådde. Det gjorde hon inte, men husmor Ernan hade dock lyckats kväva Eichedens vrede innan hon hann börja gasta. Hon skulle vara den perfekta Chaldamen för Jolene. Julian ryckte besvärat på axlarna. Det var svårt nog att övertala Thera att rymma med mig. Hon är ganska försagd av sig. Jag är säker på att jag ska kunna hjälpa henne att komma över det så småningom. Men jag tror inte riktigt att hon klarar av att spela Chaldame. Tom ryckte sig i mustaschen. Det är osannolikt att Richelle skulle ge sig av under några omständigheter. Fan-general Furst Yamada sjunger tydligen så bra att hon bestämt sig för att gifta sig med honom. Han suckade beklagande. Jag är rädd att det är slut på information från den källan. Och slut på att använda hennes barm som huvudkudde kunde man utläsa av hans min. Nå, fundera på vem ni kan fråga båda två. Och se om ni kan få tag på en sån där order. Tom lyckades skaffa fram rätt sorts bläck och papper och var redo att förfalska vilken handstil och vilket sigill som helst. Han hyste stort förakt för sigill. Vem som helst som hade en rova och en kniv kunde förfalska dem, sa han. Att skriva någonting med någon annans handstil så att denne själv trodde sig ha skrivit det var däremot en svår konst. Men ingen av dem lyckades hitta något exemplar av en order med rätt slags sigill att kopiera. Lika lite som Erdheimer var sånt någonting som brukade ligga och skräpa. Julian verkar inte ha några framgångar med Erdheimer heller. Två steg framåt och så stenmuren. Och 6 dagar hade redan gått, bara flugit iväg. 4 kvar. Mert tyckte att det kändes som om det hade gått 6 år sedan Tyling gav sig av och att det var 4 timmar kvar tills hon skulle komma tillbaka. Den 7:e dagen stoppade Thom Mert i korridoren så snart han kom in efter sin ridtur. Den före detta lekaren log som om han bara tänkte småprata en stund och sänkte rösten. Tjänarna som hastade förbi kunde inte ha hört mer än ett dovt mummel. Enligt Noel begick Golamen ett nytt mord i natt. Sökarna har fått order om att leta upp mördaren, om de så måste sluta äta och sova för att göra det. Men jag har inte lyckats ta reda på vem som gav orden. Till och med det faktum att de har fått order att göra någonting tycks vara hemligt. Men de är tydligen redan i princip i färd med att sätta upp sträckbänken och hetta upp sina järn. Trots att Thom talade så tyst såg sig Mert omkring för att se om någon lyssnade. Den enda inom synhåll var en gråhårig man vid namn Nervin. Han var klädd i livré, men han vare sig bar på någonting eller skyndade sig nämnvärt. Tjänare i Nervins ställning vare sig bar eller hastade. Vid åsynen av Mert som försökte se åt alla håll samtidigt blinkade han och rynkade ögonbrynen. Mert ville helst visa tänderna, men istället log han så avväpnande han kunde. Nervin gick därifrån med bister uppsyn. Mert var säker på att det var han som legat bakom det första försöket att ta pricken från stallet. Var det Noel som berättade om sökarna, viskade han klentroget, så snart Nervin hunnit tillräckligt långt bort. Thom viftade avfärdande med sin smala hand. Självklart inte, bara om ordet. Men han verkar onekligen höra ett och annat och begriper vad det betyder. En sällsynt gåva. Jag undrar om han verkligen har varit i Shara, sa han tankfullt. Han sa att han... Mats blick fick Thom att harkla sig. Nå, det får bli en senare fråga. Jag har andra källor än den djupt saknade Rizell. Åtskilliga av dem är lyssnare. Lyssnarna verkar faktiskt höra allting. Har du pratat med lyssnare? Mats röst lät som ett illa oljat gångjärn. Det kändes som om hans hals hade rostat ihop fullständigt. Det är ingenting att bekymra sig om, så länge de inte vet att man vet det, skrockade Thom. Mert, när man pratar med Shornsen måste man utgå från att allihop är lyssnare. På så vis får man veta det man vill utan att riskera att yppa fel sak för fel öra. Han hostade och gned sig över mustaschen så att han inte riktigt dolde ett leende som var så överdrivet blygsamt att det formligen tiggde om beröm. Jag råkar bara känna ett par tre stycken som verkligen är det. Hur som helst skadar det aldrig med lite mer information. Du vill vara härifrån innan Tyling kommer tillbaka, inte sant? Du ser lite övergiven ut när hon är borta. Mert kunde bara stöna. Den natten slog Olamen till igen. Lopin och Nervin bubblade över av nyheterna innan Matt hade hunnit äta upp sin frukostfisk. Hela staden var i uppror, påstod de. Det senaste offret, en kvinna, hade upptäckts i mynningen till en gränd. Och plötsligt hade folk börjat prata och lägga ihop 1 och 2. En galen mördare gick lös. Och folk krävde att Shornsen skulle skicka ut fler patruller på gatorna nattetid. Mert sköt ifrån sig tallriken. All hunger var som bortblåst. Fler patruller. Och som om inte det vore illa nog kunde Sarroth komma tillbaka tidigare om hon fick höra talas om det här. Och ta med sig Tylin. I bästa fall kunde han räkna med 2 dagar till. Han var rädd att han skulle bli av med det han redan hade ätit. Resten av morgonen tillbringade han med att vanka, eller snarare linka, fram och tillbaka i Tylins sängkammare utan att bry sig om smärtan i benet, medan han försökte komma på någonting, vad som helst, som skulle göra det möjligt för honom att göra det omöjliga på 2 dagar. Värken hade faktiskt avtagit. Han hade lagt bort staven och tvingat sig att försöka återvinna sin styrka. Han trodde att han skulle klara 2 eller 3 mil till fots utan att behöva vila benet. Utan att behöva vila det särskilt mycket i varje fall. Vid middagstid kom Julian med de enda goda nyheter han fått på en hel ålder. Det var inte direkt nyheter egentligen. Det var en tygsäck som innehöll 2 klänningar, virade om en silverglänsande Erdame.